With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade. Jag heter Erik Broström.
Och jag heter My Gudmundsdotter. Och jag kan tala om att det här är faktiskt det sista avsnittet för säsong 1.
Ja, säsong 1 som känns som... Det känns som att vi har hållit på med den här podden jättelänge, men vi satte faktiskt igång i...
I höstas.
Ja, eller sensommaren.
Ja. Vi har hållit på i ett år och vi är jätteglada för alla ni som har följt podden och lyssnat. Vi är glada för ni som har lyssnat på enstaka avsnitt och ni som lyssnar gediget.
Vi tycker extra mycket om de som lyssnar gediget.
Och extra mycket om de som är våra Patreons. Presens Patreon kan man ju bli fortfarande. Och det kommer upp saker där. Det kommer komma upp saker där hela sommaren.
Ja.
Och så saknar du oss så kan du kika in bakom den väggen där. Och sen så finns vi ju på Instagram och Facebook. Och där livestreamar vi och lägger upp musikvideos.
Ja, och vem vet, vi kanske släpper något bonusavsnitt här på... Vad skrattar åt kanalen också i sommar om vi får till någon härlig intervju. Men nu tänkte vi ta lite sommarledigt i de här coronatiderna.
Ja, och på tal om corona och på tal om musikvideos som jag nämnde, så har vi ju en ny musikvideo ute som vi är väldigt nöjda med.
Ja, I Am The Virus, som alltså är en tribute till Beatles. Och som ni säkert har gissat om ni inte har hört den, så är det ju då såklart en parodi på I Am The Walrus.
Vi kommer spela den i slutet av det här avsnittet.
Exakt, det är precis det vi kommer göra. Vi kommer spela upp den.
Så ni får lyssna på den och så kan ni ju titta på den på vår Facebook eller på YouTube. Presens Impro heter vi där.
Mycket smart.
Vi har ett litet annorlunda avsnitt framför oss. Det var väldigt roligt att ha Linus här. Linus har skrivit en bok. Linus Kulin heter den och boken heter Vuxna män gör saker tillsammans.
Och det är som någon kanske då anar en bok om Killinggänget och deras historia.
Den här boken kommer ut på Pugg förlag och du kan beställa den på nätet.
Det första vi gjorde och för sista gången under säsong 1 av Vad skrattar du åt? Det är att fråga Linus.
Vad skrattar du åt?
Let's go. Let's go. Oh, did you want to? I'll let you. Next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever and the only prescription is more cowbell.
Oh. My God.
Du ser ju själv hur jävla glad
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jag är väl någon slags poddgeneration. Mm. Så jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Och det som jag skrattar mest åt är... alltså Liv Strömqvist är liksom så här skrattar rakt ut rolig i podd. Vilket är liksom mycket podd är ju så här mysigt typ och lite småputtrigt, men henne jag får ofta så här hålla mig från skratta högt på bussen typ.
Är det en varje säker sin podd eller Ola och hennes podd eller vilken podd är det du lyssnar
på? Ja, alltså jag lyssnar ju på Lea Drevet innan också. Mm. Alltså, ja, när hon är med i podd typ, så lyssnar jag på det och skrattar oftast.
Ja. Läser du hennes serier också?
Ja.
Mm. Vad roligt.
Det är ju en sån här risk med att lyssna på komiska poddar, att man är så mycket ute i offentligheten, så att det finns så mycket situationer där man kan skratta rakt ut. Ja. Som inte jag är van vid, eftersom jag brukar alltid ha ett medium framför mig, trygg hemvrå liksom. Mm. Förutom några gånger på gymmet när jag själv kom in i poddvärlden på senare år.
Ja. Och det är också någonting med hennes skratt som är, alltså hennes, det enda som är roligare än Liv Strömqvist är Liv Strömqvists skratt.
Ja, ja, ja.
Så det blir, då blir det ju ett lager till liksom.
Ja, hon kan vara så här, hon kan klämma in liksom punchlines som man inte förväntar sig. Mm. För annars, det som är bäst med Liv tycker jag är hennes hard takes. Att hon är så bra på att vända på. Man tror att man har en åsikt och sen så lyssnar man på henne och så bara, ah, men just det, den här aspekten har jag inte. Det är få personer som är så bra på att få en att tänka på ett annat sätt.
Ja, verkligen.
Och hon är också väldigt duktig på att sätta hur man har själv gått och tänkt så här, ah, men gud, är det inte så här? Men nej, jag kanske har fel för att alla säger så här. Och så bara, åh, gud, vad skönt, någon som förstår mig. Mm. Så tycker jag det med både hennes serier och med hon i podd.
Ja, du har ju bättre inblick. Du känner ju henne till och med. Mm. Jag har ju sämre koll på Liv Strömqvist, tyvärr.
Ja, men jag läste en intervju någon gång och då sa hon så här att hon lärde sig tidigt när hon började serier, att hon fick ett tips eller så där, att man skulle klämma in ett skämt per ruta. Så här, det kan vara ett pyttelite skämt, antingen i liksom pratet eller i bilden. Mm. Och det känns som att hon har tagit med sig det när hon gör podd också.
Mm.
Att det är liksom så skämt tätt och liksom, det kan vara små, små saker.
Ja.
Men att det är mycket skämt i den här liksom, långa taken. Så.
Ja, det är nog en väldigt sann spaning. Ja, vad kul. Ja, men du sa det, du är poddgenerationen, vilket vi konstaterade redan innan vi slog på.
Ja.
För du har ju skrivit den här boken, Vuxna män gör saker tillsammans, en liten bok om Killinggänget. Och jag har läst en del. Och man kan verkligen konstatera att du har hämtat väldigt mycket av informationen från lyssningar.
Ja, jag har hämtat information där det finns, eller på att säga.
Mm.
Och en stor del av det är ju poddar, liksom.
Ja.
För att de som är med i Killinggänget är ju flitiga poddgäster.
Är de? Alltså är de? Förutom Schyffert?
Framförallt Schyffert.
Ja, för jag tänker, hur mycket gör Robert Gustafsson podd? Eller?
Ja, men han gör ändå lite intervjuer då och då.
Ja.
Inte i Schyffert size.
Nej.
Men, jo, men det finns. Och liksom så här, de är med och promotar någonting i morgonpasset kanske. Och då kan man ofta snappa upp någonting om Killinggänget även i de intervjuerna.
Ja, ja, ja.
Jag tror de är med i de här poddarna som har många lyssnare. Typ Värvet och... Mm.
Ja, det är sant. Det kan man ju tänka sig. Men jag trodde fortfarande att Robert Gustafsson var en sån som sa nej bara. Men,
det beror nog på hur stort det är.
Ja, såklart. Ja.
Men berätta, jag vet ju lite, men berätta hur det kom sig att du ville skriva den här boken.
Alltså, av den enkla anledningen att det inte fanns någon bok om Killinggänget.
Mm.
Och sen så är väl jag så pass naiv, är ett snällt ord, dum är ett taskigt ord. Så att jag tänker att lättast sättet att få läsa den är att skriva den själv.
Och varför vill du läsa den?
För att jag är så intresserad av kultur och nöje generellt. Och humor i synnerhet kanske. Och framförallt om Killinggänget. Jag liksom läser mycket liksom, facklitteratur. Och så fanns det ingen om Killinggänget.
För du är intresserad av Killinggänget, men du tillhör poddgenerationen. Hur gammal är du?
26.
26 år. För det är ju inte många 26-åringar som har referensen Killinggänget.
Det kanske inte är.
Nej, men när bildas Killinggänget? Är det tidigt 90-talet, slutet på 80-talet?
92.
92?
Ja.
Och Nile City kommer 95, eller?
Ja.
Ja. Så, och du är född 93?
Tre.
Eller? Ja. så de bildas innan du föds. Så är, för det här brukar jag alltid fråga, för att så här växte jag upp. Jag lärde mig humor via föräldrarna till stor del. Att så här, jag tittade Monty Python, min introduktion till Monty Python var via familjen, via pappa. Liksom.
Mm.
Hur upptäckte du Killinggänget? Fanns det med i familjeuppväxten eller var det...
Ja, men lite likadant. Mitt allra första minne är att jag fick en... Eller på något sätt så kom jag över en VHS-kassett. Som hette 40 års humor i public service.
Ja!
Som väl
just det, den
var
jag.
Exakt vad det, vad det hette. Och där var det ju liksom, alltså, sketcher med allt möjligt som hade sänts i public service. Och
bland annat, var du då? Alltså,
kanske 6-7 år.
Ja, när man fortfarande hade VHS.
Ja, precis. Ändå så pass gammal. Och den tittade jag på så mycket och lärde mig liksom allting utan till. Och där var det vissa sketcher ur Nile City och Percy Tårar framförallt. Men sen har jag också sett, alltså, ett annat tidigt minne av Killinggänget är att jag kollade på Nile City med min pappa. Och liksom så här, han skrattar och jag inser att aha, det här är nog kul. Liksom. Han skrattar liksom väldigt mycket åt när Veyron i ottan plockar upp grejer i sin väska. Det är liksom en hel stock snus, en flaska Renat, någon porrtidning och sådär.
Känns som pappahumor.
Ja, men lite så.
God morgon! Nile City 105,6, Veyron i ottan. Vem är det jag tjötar med? Okej, Bonne. Välkommen. Det är så jag ringer upp lite goda nördar på telefon så här på morgonkvisten. Jag slår lite mofo på de här sifferknapparna. Är du med mig, Bonne? Har du varit på Avenyn någon gång, va?
Nej, jag har inte varit i Göteborg på flera år.
Stopp, vänta lite här nu. Nu ska vi sitta. Nu tar vi det lugnt här så det blir ett lille. Vad sa du här? Inte varit i Göteborg.
Ja, så du kom över den här VHS-kassetten och förstod att det här tycker pappa är kul. Och då väcktes intresset till Killinggänget. Och jag tyckte fortsatte det sen? Eller, förlåt.
Jag tyckte nog att allt på den VHS-en var kul. Eller allting som jag förstod.
Liksom. Var det den Susanne Reuter var på också?
Ja, alltså det var ju...
Det är jättemånga intervjuer och det är typ inte Gubben i lådan, inte den med som ett klipp eller typ Viking eller någonting. Alltså det är hela vägen tillbaka till...
Ja, det är hela min barndom.
Ja, men hela vägen tillbaka dit liksom och sen upp till... När kom den? År 2000 kanske? Någonting?
Ja, men typ så. Ja. Alltså just den versionen jag hade så var det inga intervjuer. Men jag har förstått sen att det gick som en tv-serie.
Ja.
Och då var det intervjuer med, men de har inte jag sett.
Ja, okej.
Men alltså jag gillade ju allting på den som jag... förstod vad det roliga var, eller där någon såg rolig ut. Så men sen är det väl när jag har blivit äldre och liksom i lite vuxen ålder fattar tycke för Killinggänget som jag går tillbaka och så här, ja just det, jag gillar ju det redan då. Liksom. Och så vissa saker, det här har också Killinggänget gjort. Och så där, alltså man lägger ett pussel, liksom, vad är Killinggänget? För då kanske man såg Torsk på tallen, men jag kanske inte förstod att det var exakt samma gäng som gjorde Nile City när jag var så ung, utan bara att men här var också Robert Gustafsson och Johan Eborg med. Liksom.
Ja, vi pratade om det här om dagen, att när man har så här, filmreferenser eller serier annat som man har sett när man var barn och sen ser man det när man är vuxen eller när man har blivit lite äldre och bara nej men oj, där är den skådespelaren. Jag hade inte kopplat att det var Jim Carrey som spelade pappan i den här serien. Att det blir man ser det på ett helt annat sätt. Okej, så att du tänkte, det finns ingen bok om Killinggänget. Jag skriver den.
Ja, så fungerar jag.
Har du skrivit fler böcker?
Ja,
du är författare.
Nej, alltså jag har inte skrivit så många böcker som getts ut. Men jag har skrivit fler böcker.
Så att du kan läsa dem?
Så att jag kan läsa dem, exakt.
Väldigt roligt. Vad har du mer skrivit?
Jag har skrivit den enda boken som har getts ut är en biografi om Freddy Wadling. Jaha. Vet ni det? Hans första band.
Jaha.
Är den biografi om. Och sen har jag skrivit några pubertala romaner. Och en bok om barnprogram från när jag växte upp. 90- och 00-talet.
Och vilka har de kommit ut på förlag eller har du tryckt dem själv? Eller?
Nej, den här Freddy Wadling, eller Cortex heter det här punkbandet hon hade. Den har jag gett ut liksom, själv men genom ett liksom, hybridförlag som det kallas.
Ja, just det.
Så den går att köpa och sådär. Ja. Mm. De andra ligger fortfarande liksom, i en pappershög hemma.
Och det här är punkförlag?
Ja.
Det är lokalförankrat för oss. Det ligger här i Aspudden.
Ja, precis.
Ett lokal här. De har en liten kontor här i kransen också. Ja. Och det här är en jättefin bok. Den är hård perm och inbunden och grejer. Så att det måste,
och grejer, så det måste vara bra. Ja, men, det är hur mycket böcker vi läser.
Ja, men jag som ändå varit gift med förläggare vet att det här är ju en fin bok.
Det är det.
Ja, hur känns det?
Lite overkligt är det ju. Eftersom att det är första gången som jag ser någonting jag har knopat ihop sådär. Men den blev jättefin. Ja, den är fin att titta på.
Skrev du den och skickade den till Pugg? Eller var det de som, eller pitchade du den och sen skrev den? Hur funkade det? Hur blev processen?
Eftersom att jag jobbar så som jag jobbar då, så skrev jag ju hela boken och sen kontaktade förlag.
Ja.
Då var det de som svarade.
Ja.
Fick du möjlighet att prata med de enskilda medlemmarna i Killinggänget inför boken?
Ja. Robert Gustafsson och Andres Locko är intervjuade.
Ja.
Och har liksom bidragit så. De andra har jag haft mejlkontakt med bara.
Okej, okay, ja.
Men den mesta informationen har du just hämtat från poddar och att du har läst mycket och researchat. Det ser ut som att du har varit på arkiv och letat tidningsklipp och sån riktigt detektivarbete nästan för att få ihop det här pusslet.
Ja, det var ju så jag började liksom, att jag skrev en bok utifrån det som fanns, liksom, gamla intervjuer. Och sen har vi kompletterat med dels de i gänget men också liksom personer runt omkring som har bidragit på ett eller annat sätt.
Kom det någon dokumentär om just Nile City för några år sedan? Stämmer det?
Det var ett avsnitt i Svenska TV-historier.
Så var det, just det. Just det. Men när du går in i, alltså, du gillar att skriva böcker för att läsa dem själv. Vart börjar du någonstans? Är det just att du börjar samla massa information, lyssna på poddar och sen börjar skriva ner det? Och hur blev mottagandet? Alltså, det är två frågor. Jag har många frågor. Dels processen, men vi kan börja med den och sen så har jag en till fråga på lur.
Först så försöker jag väl få en bild av deras historia övergripande liksom. Och därifrån går ner på detaljnivå liksom.
Ja.
Jag har så mycket mer.
Väljer du någon slags, eller har du någon bild som du försöker, för jag vet inte hur man skriver en bok, men har du en förutfattad mening som du ser ifall den uppfylls, eller har du någon liksom vinkling på, någon tanke på hur boken ska fortlöpar, eller är det bara liksom att du tänker att du ska redogöra för exakt hur det var?
Jag jobbar nog också ganska mycket så att jag om en gång tänker i liksom koncept och format när jag börjar ett projekt.
Ja.
Liksom allt från typsnitt till kapitelindelning och omslag och jada jada. Så att jag börjar väl liksom i typ huvudet strukturera upp liksom. Så här kan man dela in kapitel, så här vet jag ungefär hur deras historia var. Börjar nog ganska tid så typ också så tänka typ det här är en snygg inledning på ett kapitel. Sådär, när jag vet ungefär hur det är indelat. Och sen är det bara att skriva resten.
Ja.
Jag tyckte det var väldigt imponerande hur du har fått ihop det. Just eftersom att det är att du har researchat, att du har lyssnat på poddar och hämtat information. Och även om du har förmodligen lyssna på de här poddarna länge och vetat om vad de har sagt och vilka de är långt innan du började skriva, så är det ju väldigt snyggt hur du har fått ihop det, hur det flyter på. Det är väldigt behagligt att läsa det.
Ja, tack så mycket.
Men bra, för jag är inte en easy reader, så det ska bli gött att sätta tänderna i den.
Han blev fast direkt. Jag önskar att jag hade sett att de hade bifogat hela boken tidigare i mejlet från förlaget, för då hade jag kunnat läsa ut den.
Hur har mottagandet varit, responsen från typ allt från vänner till folk i bokförlagsbranschen eller liksom?
Från vänner, jag tror inte jag har berättat om det för vänner så mycket. inte i en sån tidig process.
Nej,
liksom. Nu vet de flesta om det.
Ja.
Förlag, ja. Det var ett förlag som var positiva.
Ja.
Det, så kan man väl säga.
Ja, okay.
Och det är release idag?
Ja.
Hur kommer releasen gå till? Man får ju inte ha fester och tillställningar.
Nej, man får inte det. Vi kommer ha digital release. Mm-hmm. Och då är det en humor- och teatergrupp som heter Quizadias som kommer att ha ett, liksom, ett quiz där de spelar upp små scener och ställer frågor. Mm. Och där de nog, jag vet ju inte hur det här kommer vara exakt, men jag antar att de liksom kommer ta mer eller mindre kända Killinggänget scener och så göra om dem på något sätt och twerka lite och så först fram en fråga på det.
Ja.
Ja,
om vi ska gå in lite i boken och bara diskutera lite innehåll. Mm. För jag har ju läst långt ifrån hela. Jag har bara läst första kapitlet. Typ.
Ja.
Så det är ju spännande, för det framkommer ganska snabbt då att de inte kom överens.
Nej.
Var det någonting som de själva berättade för dig, eller är det något som du har sett i olika intervjuer?
Både och. Jag har nog förstått innan att de inte kom överens så mycket. Det finns liksom, jag tror att den bilden också är lite upptrissad. Att de så här, Killinggäng tycker egentligen inte om varandra. Jag tror att om det är... det är någon av dem som i Värvet får frågan liksom, hatar ni fortfarande varandra? Så att det liksom är på den nivån. Och att det finns liksom den bilden av att de... Ja, alla Killinggänget hatar varandra. Så lite den bilden hade jag ju. Och sen förstod jag att det är inte helt osant, men det är ju verkligen inte så illa heller. Utan att de har... Nu drar jag hela storyn.
Ja.
Men att, för de blev ju inte... Det är inte ett gammalt kompisgäng som har...
Nej, jag tänkte fråga det. De måste ha blivit ihopbuntade på något sätt.
Ja, precis. Alltså jämfört med till exempel Grotesco-gänget som gick i samma gymnasieklass.
Ja,
liksom,
ja.
Så har de kanske har valt en gänget som de har gjort något jobb med och sådär. Och sen fick de fem till på köpet.
Ja.
Så de har nog verkligen inte kommit överens alltid.
Nej.
Och liksom, vissa av dem står liksom väldigt långt ifrån varandra. Både personligt och kreativt.
Liksom. Ja.
Så att nej, de kommer nog inte överens att, och liksom, på ett sätt så kanske de inte tycker om varandra då, men samtidigt så alltså det är klart att om man jobbar så tätt i så lång tid och är med om så mycket både kul och jobbigt och liksom tragiskt och fantastiskt,
ja,
så är det klart att man kommer varandra väldigt nära och det finns ju verkligen kärlek i grunden också.
Ja, det måste ju vara någonting som gör att man gör tre serier och fyra, fem filmer minst tillsammans liksom.
Ja,
projekt som heter Spermaharen. Alltså det är ju väldigt mycket de har gjort.
Ja, de har ju ändå fortsatt jobba ihop och det säger ju ganska mycket liksom, tycker jag ändå. Och framförallt så har de ju inte splittrats.
Nej.
Och det tycker jag säger mest av allt, att de vill ändå ha kvar sitt gäng på något sätt.
Är de fortfarande ett gäng? Alltså rent officiellt så har de liksom inte, men för de har inte gjort någonting tillsammans på väldigt, väldigt länge.
Nej, precis, de har inte gjort någonting tillsammans på 10 år.
Nej.
Sen de gjorde en Dramaten-pjäs säsongen 2009-2010.
Just det.
Så
vad hette den?
Drömmen om Herren.
Just det.
Så att nej, de är inte aktiva på något sätt, men nej, officiellt så har de inte splittrats heller.
Nej.
Utan de är fortfarande ett gäng.
Ja. Hur gick det till när de blev ihopbuntade? Alltså back in the day, 92?
Andres Locco och Henrik Schyffert hade gjort ett program på SVT som hette Poppy Top. Som var liksom ett topplisteprogram.
Uh-huh.
Där det också var lite så här sketcher emellan och lite så här en liten sitcom-handling typ.
Ja.
Väldigt experimentellt då, 90-tal. Och sen så blev det... Så insåg någon väldigt sent att vi har en lucka i höst på 7,5 timmar.
Ja.
Och då fick de två i uppdrag att fylla den som någon slags duo liksom.
Ja.
Och de började skriva manus och de var väldigt inspirerade av en brittisk serie som heter Vic Reeves, som är det här konceptet med manegen.
Just det.
En stiff programledare som kommer in gäster som är liksom crazy och gör galna saker. Men de insåg att shit, vi är bara två pers och Anders Locko vill heller inte stå framför kameran. Så det var liksom bara Schyffert kvar. Och då började de säga, okej, nu måste vi ta in lite folk. Och då jobbade Henrik Schyffert på Strix Television som ett produktionsbolag. Och de i sin tur hade ett dotterbolag som heter Rally TV. Och där jobbade Johan Reborg.
Ja, oh, han var där.
Som reklamfilmsregissör.
Ja.
Så då kände de varandra lite grann. Och då frågade Schiffer så här, ah, men vill du vara med i det här programmet? Och det tackade Johan ja till efter lite tvekan.
Ja.
Och då gjorde också Johan Reborg stand-up tillsammans med Jonas Inde. De hade en liksom stand-up-akt med sina karaktärer Percy Nilegård och Tommy Bolin.
Så man kan argumentera inte riktigt stand-up i den bemärkelse man ser stand-up idag som.
Nej, men då var det väldigt jättestor mycket. Det är stor skillnad på stand-up-scenen liksom 91 och 2020. Det var också en rolig historia i boken att en person som heter Burt von Bolton som skrev lite låtat till Killingen i början. Han träffade Jonas Inde. Han spelade med sitt postpunkband i Sundsvall och så var Jonas Inde förband. Och så går det inte riktigt till idag heller.
Nej.
Det är sällan stand-up-komiker i förband till svart rockband.
Det känns som den här Z-TV-generationen. Vi har intervjuat några sådana.
Ja.
Att man bara, gör vad ni vill.
Ja, verkligen. Mm.
Ja, och liksom så här att Johannes Brost kunde översätta ett engelskt stand-up-manus liksom, och så körde han lite på Norra Brunn.
Visst.
Lite stilspår.
Ja.
Jo, så då fick de Jonas Inde på köpet också.
Ja.
Och sen hade Johan Reborg precis regisserat en reklamfilm för Lotto med Robert Gustafsson.
Ja.
Och så här, ja men den här killen är också kul. Kan vi inte fråga honom?
Vilken jävla tombola.
Mm. Alltså... Ja, verkligen. Jag hoppas att folk som lyssnar på det här hänger med någorlunda.
Ja, det tror jag.
Annars får man läsa boken, för det står väldigt tydligt.
Exakt.
Ja. Mm. Så att på olika sätt så kom de här personerna med i samma gäng.
Ja.
Då skulle göra det här TV-programmet. Och sen... Och då var det också väldigt mycket så här att alla liksom gjorde sina egna delar och liksom lite så här klipp och klisterprogram.
Ja.
Och lite som när band gör en debutskiva, att man tar det man har ju skrivit de senaste 5 åren.
Ja.
Så att vissa av de här låtarna som Jonas Inde framför, de hade han liksom kört på stand-up-scener.
Ja.
Och vissa av Percy Nilegårds monologer var också stand-up-material. Och sen Robert Gustafsson kanske hade någon karaktär i bakfickan. Liksom. Och så stoppar man in det här i det här programmet som sjukt nog ändå... har någon slags enhetlighet.
Mm, mm.
Och det blir någon slags succé, i alla fall när reprisen går ett halvår senare.
Ja.
Mm.
Och det är väl då de kom på att så här, ja, men vi kanske ska försöka göra någonting mer. Liksom.
Ja.
Så det är lite svårt att säga exakt när gänget... Liksom, de kommer ihop en gång.
Ja.
Men sen ser jag det också som att de, när de gör ett aktivt val och gör ett till projekt, att det är någonstans där som gänget... bildas liksom.
Men var det Manege med Killing eller var det Nile City som där succén berodde på sändningstiden? Fan att det var någon av dem som var, att det var ingen som tittade när det gick en viss tid, men sen när de fick en late night slot så var det liksom...
Så var det faktiskt för både i Manegen och Nile City.
Okay,
att båda började på en ganska så här knepig tid på typ tisdagar. Och sen när det gick i repris så fick det en mer primetime tid liksom, och då kom det stora genomslaget.
Ja. Just det. Mm. Vad roligt. Och, men för sen är det väl efter Nile City så är det väl en... Hur tätt på kommer Percy Tårar? Det känns som att det är en liten tid emellan, eller?
Nej, det är liksom enda gången som de har jobbat väldigt fort.
Okay. Percy
Tårar kommer bara ett år senare.
Åh jävlar, 96. Var det så alltså?
Så då jobbar de verkligen snabbt.
Ja.
Annars har det gått liksom i alla fall 2-3 år mellan... produktionerna oftast.
Mm. Berätta lite om deras process, om hur de jobbar.
Det är lite olika från projekt till projekt. I början så hade de väldigt tydliga skrivgrupper. Att Anders Lock och Robert Gustafsson och Henrik Schiffert hade en skrivgrupp som var väldigt mycket, för då spelade också väldigt mycket Robert Gustafsson mot Henrik Schiffert. Så då jobbade de fram de dialogerna. Medan Jonas Inde och Johan Reborg, de kände varandra sedan innan liksom. Så då satt de på sitt håll och skrev. Och sen när Martin Lok kom med så skrev han själv. Liksom, och ingen visste riktigt vad han hade för sig. Och så dök han ändå upp liksom, i slutet med massa manus som var helt fantastiskt. Så, så jobbar de väldigt mycket i början. Och sen för varje projekt så har de väl jobbat mer och mer ihop. Liksom, som en... att alla 6 sitter liksom, runt ett bord och skriver.
Ja, det har man väl sett på den där avsnittet. Som vi pratade om.
Om Nile City. Ja.
Jag tror det var där också. Jag hörde någonting om att de i början var så här. vem ska köpa det här? Vem kan tycka att det här är bra? Det är bara vi som sitter och lajar. Mm. Är det någonting du...
Ja, och det blir... Ja, det blir nog en... Det har nog också blivit mer extremt med tiden när de har så mycket sin intern humor, liksom. De hade liksom till exempel ett möte på Öland 2006 efter Fyra nyanser av brunt. När de sa, men nu vill vi ha ett till projekt. Och de satt liksom i en vecka och bara hade intern skämt. Och förstod att de hade kommit för långt i sin ironi. Liksom. Ja. Att ironin inte bara hade gått två varv runt, utan liksom tre, fyra varv.
Ja.
Och att säga, okej, men om vi ska göra någonting igen, då måste vi ta oss ur det här. Liksom. Ja. För att nu är det verkligen bara vi som förstår det här. Mm. Vi som i vanliga fall är ganska interna och svåra. Liksom. Så att i perioden har det nog verkligen varit så.
Fascinerande ändå att en grupp som jobbar så bra ihop inte drar jämnt alla gånger.
Ja.
Vi förespråkar ju metoden att man, ja, man ska kunna samarbeta, att man alla, alltså, jag vet inte hur mycket du har hört om vad vi har pratat om, men att impro handlar om att acceptera varandras idéer och bara vara liksom, höj varandra, lyft varandra, vara positiv, lyssna och vara med. Men det känns som att de hade en helt annan
metod. Ja, men nog inte riktigt på det flummiga sättet som det kan låta, utan nej, man tar en idé och så här behandlar den som comedy gold tillsammans, utan att värdera den, eller släppa sina värderingar och bara se vad som är möjligheterna snarare än vad som inte är möjligheterna. Liksom. Mm. Och det känns ju som att det här var väldigt starka viljor som jobbade, som skulle samarbeta.
Ja, nej, men alltså verkligen som du säger att det är tvärtom. Att liksom, om impro är att liksom, handlar om att alltid säga ja, så var ju de precis tvärtom. Att de sa liksom... Ja, men de är ju så pass olika, liksom, både som personer och liksom, i deras konstnärliga uttryck.
Uh-huh.
Så att det var liksom, ofta som de verkligen sa, nej, men det här tycker inte jag är kul, det här tycker inte jag är bra. Liksom sådär. Mm. Och det kanske de också sa på väldigt hårda sätt.
Uh-huh.
Men sen när det väl dök upp någon idé som... alla faktiskt tyckte var, men det här är det här, där kan vi inte säga är dåligt liksom. Då fick det stanna kvar.
Mm.
Ja.
Så, och det var nog jävligt jobbiga processer.
Ja.
Liksom, att,
verkligen.
Och liksom, vissa har beskrivit det som att de här manusmötena, det var som en kamp. Att liksom, att det var så mycket tävlingsinriktat. Att så här, jag ska skriva det roligaste manuset som de inte kan motstå. Så det var nog inte liksom mysigt att gå till jobbet alltid, utan
nej,
det var nog alltså väldigt hård press liksom.
Och mycket av ett jobb. Men för det är väl också så att, utan att på något sätt döma det som rätt eller fel, men alltså, själva pengarna och påtryckningarna måste väl ha gjort att de har hållit ihop också. Att så här, nu är det en sån sug efter det vi gör. Och inte att det kanske behöver pengar, men just att så här, jo, men ni måste göra någonting mer, ni måste göra någonting mer. Att även om man inte trivs ihop så är det så här, okej, vi gör någonting mer då. Mm. För att vi har en golden opportunity här, vi kan inte bara släppa det.
Mm. Pengar har nog inte varit.
Nej.
Jag tror att alla har gått back på att släppa sina vanliga jobb och göra Killinggänget.
Ja, okej.
Okay. Robert Gustafsson var ju, han hade ju gjort Björnes magasin, men annars, de andra var ju, någon är väl advokat? Eller?
Nej, både Johan Reborg och Martin Lok utbildade jurister. Men de har aldrig jobbat med det.
Nej, okay.
Men liksom, de hade ju, alltså, så här, Andres Lokko hade ju sina tidningar som han skrev för. Och Johan Reborg var liksom hela tiden, jobbade heltid som reklamfilmsregissör.
Ja.
Liksom. Och någon annan jobbade på någon så här, fars som spelades någonstans. Liksom. Så de har nog alltid liksom, gått minus ekonomiskt att jobba med Killinggänget. Men det är klart att liksom, press... Alltså, för de har ju liksom ändå alltid blivit... Alltså de har nästan alltid blivit hyllade. De har liksom ingen så kritikerflopp riktigt, förutom precis på slutet.
Ja.
Så men vad fick de för kritikerflopp då?
Det var ganska ljumma recensioner på den här sista Dramaten-pjäsen som de gjorde.
Okay.
Alltså så här, mycket 3+ liksom.
Ah, ja. Mm.
Nej, men så innan det så var det nog att för varje gång de skulle göra någonting nytt igen så var det så här, men vi måste ju toppa det vi gjorde sist. Och... Jag har intervjuat en SVT-chef som heter Johan Mardell, och han sa att det därför alltså tog längre tid för varje nytt projekt.
Ja.
För att pressen utifrån blev så stor.
Liksom. Just det. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det var inte faktum där med mellan Nilsitt och Percy Torar. Om du skulle ha en personlig favorit mellan de två serierna, vilken tycker du håller bäst idag?
Jättesvår fråga. För att Nilsitt är på ett sätt en mycket bättre serie, mycket bättre sammanhållen, mycket tjockare röd tråd och liksom väldigt snyggt paketerat liksom som serie. Så att det är håller den väldigt bra tycker jag. Men sen Per Story är mycket mer ojämn, men det finns också när det väl är bra så är det så jävla bra. Så att det alltså på ett sätt skulle jag kunna säga att de är lika bra men på olika sätt liksom.
Det var ju väldigt länge sedan jag såg om någon av serierna, men jag kollade lite på Nile City och kände såhär, men det här är nostalgiskt och det är ju bra liksom, och jag tycker ju många roliga grejer liksom. Vad är det med Ernst-Hugo Järegården med rivost och grejen, det kommer jag ihåg att jag skrattade mig för där när jag var liten liksom. Så det finns ju guldkorn där, men jag minns Percy Torar som så här syrlig och samhällskritisk, och det där reklamgänget som sitter och mobbar ut en av dem. Alltså det finns väldigt många sådana bra liksom spaningar tycker jag.
Tycker du att Lasse Åberg är på?
Nej för fan, jävla B-snubbe, det går inte.
Du, Lasse Åberg är otroligt på.
Ja, jag tänker så att han är en bra sån här konstnär och liksom.
Inte alls.
Ja, men säg vad du tycker. Är Lasse Åberg på eller av? Säg vad du tycker. Han on eller av? Regerar han? Gäller han? Är han på?
Ja, det är väl liksom, det är okej om han
Nej, men säg det. Är han på eller av? På eller av? På eller av? På eller av? Med allt ses här. Av eller på? Av eller på? Av eller på? Av eller på?
Han är off.
Off!
Ja, det är bara bra. Av.
Oh! Vakna! Svara då!
Vet du vad, jag tror faktiskt att jag ska jobba hemma idag.
Men jag minns också ganska mycket samhällskritiska sketcher. Men det känns som att de har ganska olika politiska åsikter. Stämmer det?
Det gör det säkert. Jag är inte liksom superinsatt vart de står politiskt.
Vad röstade Rehborg på i förra valet?
Nej. Ganska tydligt hur Schiffert står politiskt.
Ja, just det. Det får man än säga. Alltså man kan säga att framförallt idag att vissa av dem är mycket mer mån om att vara politiskt korrekta än vad andra är. Mm. Och liksom visa utåt att de är liksom...
Men Robert Gustafsson känns som nidbilden på någon som inte är politiskt korrekt, skulle jag vilja säga.
Nej.
Han har ju väldigt mycket så... gör karaktärer från andra länder och härmar olika...
Men gör han fortfarande det?
Det tror jag inte. Det tror
jag
inte.
Vet, vad gör han nu?
Nej, men han har en krogshow med den här dansbandsbandet.
Ja, men just det. Men det var inte alls länge sedan som han fick kritik för att han hade gjort något
sånt. Nej, kanske inte. Nej, han är ju en äldre generation. Det är han ju verkligen. Jag vet inte hur mycket de skiljer sig i ålder mellan de här.
Inte mycket. Nej. Alla är ju liksom född under 5-6 år. Alltså mellanrum. Ja. Alltså som mest.
Mm. Just det.
Så att de är ju, på ett sätt är de ju verkligen exakt samma generation. Liksom.
Ja.
Jag tror att Johan Rheborg är äldst och Martin Lok är yngst. Så är det typ 6 år däremellan.
Okej. Okay. Var det någonting när du gjorde research som någon bit information eller någon händelse eller någonting i någon intervju som överraskade dig mer än någonting annat? Så här, det trodde jag inte.
Alltså deras gruppdynamik och sådär har jag ju verkligen fått mycket mer förståelse för.
Ja.
Och liksom, den har varit väldigt intressant och liksom förstå sig på.
Mm.
Jag tycker också att det är därför som Killinget är ganska speciella, för de har liksom varit så mycket som ett rockband.
Ja.
Att de liksom har varit så stark grupp.
Mm.
Och liksom alltid varit så jävla coola och liksom mer, ja, men liksom också behandlats mer som rockstjärnor än, än liksom än vad helt apropå gänget var liksom. För att ta ett exempel.
Ja, verkligen.
Sådär, så att gruppdynamiken har inte förvånat kanske, men att liksom lite förvånad kanske, men mer varit väldigt intressant.
Ja.
Sådär. Sen det är en liten detalj som är väldigt rolig i en film som har gjort som heter Gunnar Helin.
Ja.
Så som är väldigt mycket ett porträtt på Killinggänget själva och liksom väldigt mycket så här ironi om Killinggänget. Den är gjort som en dokumentär om Killinggänget. Då bestämmer de sig för att sluta göra humor och börja producera must. och då hade man ju kunnat köpa in lite Apotekarnes, trycka en etikett på.
Uh-huh.
Och det här är liksom bara en scen. Man ser knappt flaskan liksom. Men då gjorde de alltså en hel batch med egen killingmust. Bara för den här scenen. Och det är så tydligt på att liksom hur noggranna de är.
Uh-huh.
Men det förvånade en del.
Ja, vad roligt. Ja, men det, just att de var liksom rockstjärnor. Det var ju, jag kommer ihåg, jag gick sista året på gymnasiet tror jag, när Killing på Grand kom på tv. Deras andra manegen, alltså inte serien och inte den första krogshowen, för den var väl på Berns tror jag. Ja, men Killing på Grand, och det, jag kommer ihåg att det var så här: shit, det här är ju peak i coolhet. Sen så gick de in mer i filmvärlden och liksom blev mer tagna på allvar, kändes det som. Men det känns som att Killing på Grand, det var nästan när de peakade i coolt gäng liksom.
Ja.
Och de kunde göra vad som helst, och det var nästan så att jag såg det redan då och tänkte så här: jag förstår inte de här referenserna, men har de inte gått lite för långt nu? Typ så här att nu är det nästan ingen som, alltså så här, ironin är så stor nu så man vet inte vart man ska ta vägen liksom.
Det är så här, ni förstår, jag gillar killar. Killar är världens bästa kön. Det är så här, ni förstår, jag gillar killar. De kan få mustasch och högre lön. Vilka har makten i vårt samhälle? Vilka kommer hem och tar på sig jeans? Jo, killar, 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 killarna. Killar är världens bästa kön.
Jag känner det också när man är på humorklubbar eller humorfestivaler. Mm. När skiffet kommer in i rummet.
Ja.
Alla stannar och tittar. Ja. Och även de som är liksom, ja, men som jag skulle säga i det övre skiktet.
Ja.
Han har en enorm respekt i branschen.
Ja, han tog ju med sig det in i stand-up-världen. Ja. Kan man ju verkligen säga. Det var ju, han var ju redan en ikon då liksom. Jag kommer ihåg att jag tänkte, varför är han stand-up? För han har ju redan allt liksom.
Jag vet inte exakt hur sant det här är, men innan Schiffer började med stand-up så var ju det ganska liksom töntigt så här. Jag hade fått en liten dipp efter Så länge i brunnen.
Just det.
Men då, jag bara hört det här, det behöver inte stämma, men då liksom när, så fort Schiffer började så ska tydligen så här, Adde Malmberg har ringt till en Norman och sagt, nu vänder det, nu blir det coolt igen.
Nej, vad roligt!
Ja, men det, han hade rätt.
Ja, det alltså, tycker jag verkligen.
Det är säkert att Schiffert, tillsammans med alla tjejer som kom in i stand-up-branschen, lyfte stand-upen.
Ja, verkligen.
Ja, men det var ju någonting där liksom 2005-2006 som verkligen hände.
Ja.
Just så då blev det coolt igen. Mm. Och då, för det var ju mycket det här som du var inne på, att man hade tagit manus från andra länder och sånt. Mm. Att det, så det var lite motigt för många ståuppkomiker ett tag.
Det blev lite hackigt efter ett tag också. Liksom. Så nu har det ju ridit i säkert... vad är det nu? Ja, men 2006, vad fan är det? 14 år?
Ja, men det känns man inte hållit i sig sen dess.
Det är dags ett paradigmskift att få in impro comedy istället. fan.
Ja, men på tal om impro, vi måste ju få in lite sånt. För de improviserade ju en hel del på set. Framförallt då Robert Gustafsson, att de hade någon slags stolpar eller typ så här. Ja, men jag tänker någonting sånt här. Sen så körde bara Robert på. Visst var det så?
Både ja och nej. Alltså, vissa saker var nog mycket mer manusbundet än man tror. Men sen... jo, men det är klart, jag tror att de har improviserat ganska mycket allihop.
Men det var väl lite mer typ så här, när han gör sudden så vet de inte exakt vad precis. Han ska ta vägen.
Adlib.
Ja, det är adlib liksom. Det är inte impro i den märksam vi jobbar med, men han får göra vad han vill framför kameran i kontexten.
Liksom. Ja, det är nog lite beroende på karaktär liksom. Ja. Till exempel för Asp och hans Ille Göran.
Ja.
De är ju liksom väldigt mycket improviserade.
Ja, just det.
Jag vet att när de hade den här Glenn Schillin på Berns, ja, som du nämnde, just det. Då var ju det slutnumret liksom som ett extra nummer nästan.
Ja.
Och då hade de lite så här halvt manusbundet en bit in och så efter en viss replik då började de improvisera bara två, Schiffert och Robert.
Vad roligt, vet du vilken replik det är?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
För jag har bara hört att den var improviserad. Jag tyckte att det var ju en snackis liksom att de vet inte vad de ska säga.
Ja, men det är lustigt för vi har ju spelat med Schiffert då efter att han såg oss. Kommer du ihåg vad han sa då?
Ja, det var roligt. Eller, han har inte spelat med oss, men han var gäst på vår klubb som vi hade. Och då så sa han så här, ja, vad kul. För att impro går ut på att man ber publiken om ett förslag. Så här, kan vi få ett yrke? Och så säger någon så här, ja, men...
Brandman,
ja, precis. Mm. Och så, som det så tar vi som en språngbräda till inspiration. Och kan man börja scenen lite hur man vill, att det är något som har brunnit, att man tänder ett ljus. Alltså man bara använder som inspiration, liksom. In i liksom. Men då sa han så här, ja, är det så att ni alltid vet att ni får 5 svar? Och som i stand-up.
Och då vet ni hur ni ska...
Och då vet ni vad ni ska göra, liksom.
Svaren.
För om en ståuppare säger typ så här, är du gift? Då vet personen
att... Man kan få ja eller
får ungefär 5 svar.
Eller ja, eller 2 kanske.
Ja, men, jo, men upplägget vart han ska ta med... Okay. Ja, nej, jag vet inte.
Jag kommer inte ihåg.
Jag är gift med dig. Ja, okej, bra. Då har vi 5 svar. Ja, men så vet man så här, det finns 5 punchlines på en fråga. Och då sa vi så här, nej, tvärtom. Liksom. Vi försöker aktivt ta något.
För brandman, nu sa jag brandman, för det är typ det vanliga styrket man får. Får vi brandman så försöker vi komma på någon ting utifrån det som vi inte... Vi försöker börja se den utifrån någonting som vi inte har börjat för tidigare.
Ja.
Men det var ändå som att Henrik inte ville släppa det där.
Nej.
Han fortsatte liksom... Ja, men ni vet väl ungefär. Och om Erik säger så här till dig, då vet ju du ungefär vad du ska svara. Och det här är ju vanliga frågor som vi får från allmänheten hela tiden. Men det var så intressant...
Vi hade förväntat oss mer.
Ja, men det var så intressant att även han som har jobbat med att adlibba och eller har jobbat så nära någon som Robert Gustafsson.
Men det stämmer ju, för det stämmer ju, för de vet ju ungefär.
Ja, de vet ungefär.
Ja, och då, framförallt ser de ju sina karaktärer.
Ja,
liksom
exakt.
Att luta sig tillbaka på. Han vet ju hur Glenn Schilling pratar och hur tänker. Liksom.
Ja, precis.
Det hjälper ju såklart också.
Ja,
ja, självklart. Jag vill ha mer...
skvaller.
Ja, men jag vet, men som alltid med skvaller så vet man liksom inte vad man ska fråga efter. vad har hänt mellan de här sen sist? Hur är deras relation nu?
Och finns det något snack om en reunion?
Nu var det fler frågor igen här.
Nej, jag tycker de hör ihop.
Ja. Ja, det gör de absolut. Jag ska försöka svara på det.
Och berätta skvaller om du har något.
Vissa av dem har nog inte träffats på flera år.
Nej.
Vilka då?
De flesta. Nej, jag vet inte exakt. Men
är det några som är kompisar nu? Som liksom hänger? För det känns som att Johan Schiffert ändå rör sig i samma kretsar.
Ja, de är ju de som har gjort mest projekt tillsammans sen sist. Och sen är väl både de och Robert fortfarande med i parlamentet.
Ja, precis.
Och ses väl liksom
och de
så.
De gjorde någonting med Per Andersson ganska nyligen. Art.
Jo, ja, det var just det. Väl... Ja.
Schiffert,
Reborg och Per Andersson. Ja.
Precis. Så att, men absolut, Schiffert och Reborg är de som har sett mest. Och de, men det kanske är de som mest kompisar. Men sen är ju Anders Locko och Martin Loke barndomsvänner.
Ja.
Alltså från de var så här, 10 år kanske.
Ja.
Och de är ju fortfarande vänner, men också på det sättet som man är barndomsvänner. Att man kanske inte ses varje halvår. Liksom.
Mm.
Så... Jo, alltså de har inte gjort någonting under namnet Killinggänget på 10 år.
Mm.
De sågs 2016, sommaren 2016, så sågs de hela gänget och skulle diskutera ett nytt projekt. För att Martin Lok hade 2 idéer, men som rann ut i sanden av olika anledningar.
Mm. Oh, slutade det inte innan katastrof?
Nej, det gjorde det inte. Utan som Schyffert har beskrivit det, så sa de så här: ja, det här var kul, vi hörs. Och sen gjorde de inte det. Men att det liksom var... nej, så det var verkligen ingen katastrof. Och sen liksom... Om man ska sammanfatta allas svar på frågan, finns Killinggänget idag? Så säger de typ ja, och vi gör någonting när det dyker upp någonting intressant.
Mm.
Liksom. Och det är också att de har gjort så mycket. Jag tror att de måste ha någonting som känns nytt och liksom en helt ny infallsvinkel.
Ja.
För att det ska kännas värt att samla i gänget igen. Mm. Alltså inte så här, ja, gör Nile City 2. För att det liksom får de inte ut, framförallt inte som att ge några pengar i liksom, jämfört med vad de gör annars. Så måste det vara liksom kreativt utmanande också. Ja. Så det är väl bara att det tar tid att hitta den idén som känns så pass intressant att det ska vara värt det.
Tror du att de kan lyckas göra någonting lika bra igen? Alltså jag tänker, de har ju färdats åt varsitt håll i 10 år. De har inte gjort så mycket tillsammans, i alla fall inte som hel grupp. De har säkert lite olika bilder av vad de vill göra och så. Finns det någon slags... Och visserligen så var det ju så de startade, att de skrev väldigt mycket separat. Men tror du att de fortfarande har det som grupp?
Ja, för att alla är ju bättre idag, skulle jag säga. Mm. Liksom, bara en sån sak som att Henrik Schyffert har börjat skådespela på riktigt.
Ja.
Som han liksom knappt har gjort innan.
Ja.
Han regisserar ju också nu.
Precis. Mm. Innan så var ju liksom Killinggänget det han hade skådespelat i. Ja. Lite så. Och liksom Martin Lok som har börjat skriva romaner. Och Thomas Alfredsson som är Hollywood-regissör. Liksom.
Ja.
Så att jag tror absolut. Frågan är väl det som vi var inne på innan. Det här med att de säger nej så ofta. Och det är så få idéer som passerar alla filter.
Ja.
Att det kanske också tar längre tid. För att de är... Dels är de duktigare, mer säkra i sig själva kanske. Och lite längre ifrån varandra.
Mm.
Ja. Så att det kommer nog vara färre idéer som passerar alla de filtren.
Ja.
Så jag tror att om de samlas igen och så här, nu ska vi göra ett projekt. Att det kommer ta lång tid att hitta tillräckligt material som alla tycker är bra.
Ja.
Och de har väldigt mycket för sig allihopa, så att
precis.
Det kanske blir en film om ålderdom eller någonting.
Ja, men jag hoppas att de gör någonting som kommenterar hur det är att bli äldre.
Ja,
liksom.
Ja.
Sist de gjorde någonting ihop, då var liksom inte ens alla som hade barn.
Nej.
Bara en sån sak är ju jätteintressant.
Mm.
Även för mig som inte har barn själv liksom. Jag tror absolut att de kan göra någonting lika bra igen.
Ja.
Men att då kommer det ta ett tag.
Ja. Mm. Ja, men det är väl fair enough. Det låter som ett bra, genomtänkt och från expertens håll bra svar.
Har du fått höra någonting om deras reaktioner på att du gör det här? Skriver bok?
Ja, jag har ju som sagt pratat ändå med alla gänget.
Mm.
Eller i alla fall mejlat. Liksom. Och alla har varit positiva och liksom så här, kul idé, lycka till. Även om de inte har velat vara med på en intervju.
Mm.
Sen den enda gängen som fick läsa boken innan den gick i tryck var Andres Locko. Och han hade en invändning. Och det var att jag på ett ställe hade skrivit att han var musikrecensent. Och han själv föredrar ordet kritiker.
Mm,
det tolkar jag som ett jättebra betyg från en som är med i Killinggänget. Att det är enda.
Det var det enda.
Ja.
Verkligen.
Ja, det låter ju verkligen som en... Det är väl ett kvitto på godkänt om något liksom.
Ja, men du har varit väldigt duktig på att nämna alla källor rakt igenom. Det flyter ju på väldigt bra och sen ändå så är det så här, sa han i den podden eller läste man i den boken och
just
så vidare. Mm. Det syns att du har gjort ett bra researcharbete.
Ja, tack.
Mm. Ja, men vilka var det som inte ställde upp på intervju? Frågade du alla?
Ja, jag frågade alla. Det var ju alla utom Anders Lock och Robert Gustafsson. Jonas Inde fick jag inte ens svar från.
Okej.
Och han är väl svåråtkomlig generellt.
Ja, det liksom. Känns väl lite som att han är någon annanstans.
Ja, och han är också den som hoppar av gänget först.
Ja, det var
alltså
så.
Han är ju inte med längre. Så att det är ju också rimligt liksom att han inte ens med i Killinggänget.
När försvann han från?
2005 hoppade han av.
Okej, ja.
Efter 4 nyanser brunt.
Ja.
Så att de flesta har, har jag inte intervjuat.
Nej.
Nej.
Just Jonas Inde och jag har en kuriosa om Jonas Inde och Tommy Bolin.
Mm.
Den karaktären var med i ett tv-program innan som heter Sputnik.
Mm.
Där gjorde sketcher. Jag var med i en sketch med jag och min kompis Leo Gertz. Hans pappa är tv-producent, eller vad? Så jag har ett jättestarkt minne om att vi två blev castade i den här sketchen. Så det är jag och Leo som sitter i baksätet, Leos pappa Nikola som kör och Jonas Inde sitter i framsätet.
Mm-hmm.
Och jag kommer ihåg, det här är så intressant, jag kommer ihåg att Jonas Inde satt och gjorde sig lustig över Triads tändet ljus i bilfärden. Och jag har det så starkt i minnet, för sen i manegen på Berns så drar han upp det som en referens. Jag ska vara med Triad, va? Hon säger, tändet ljus. Så jag bara, fan, det där har han sagt förut. Och då hela sketchen var att han var kär i en tjej. Han plingade på. Och hon vill inte vara med honom. Nej, just det, det är mamman som öppnar så här. Tjena, det är Tommy, har du Annika där? Så bara, ja, så hör man så här. Jag är inte hemma! Och kan ge dem här och i alla fall blommor eller någonting. Mm. Och sen när han kommer ut så är det två stjärngossar som håller på för det är vinter. Och det är jag och Leo.
Mm.
Så är han så här, hörni snorunga, spring inte där och skrepa, stick iväg! Och så skriker jag, vi drar! Och så springer vi iväg. det är mitt närmsta. Så nära är jag Killing inget som närmst.
Jag var bara 8 år gammal när jag träffade Johan Rheborgs pappa. Och det var min typ första gången som jag fick känna på hur, förutom att jag har träffat Marie Strömstedt, vad fan heter hon? Marie Fredriksson. Mm.
Ja, från Roxette.
Ja, en gång som också var ett så här starstruck moment, så var det att min faster var, hon ägde ett museum i Dalarna. Och vi var på den här, det var ett stort gammalt hus. Vi var på den här gården och sen så gick vi, så var det en äldre, eller inte äldre, men för mig, jag var bara 8 år gammal. Så var det här var ju en äldre, väldigt mycket äldre man för mig.
Mm.
Och jag var ju helt besatt av Nile City.
Ja.
Det var ju precis då det kom, typ.
Ja, ja, ja.
Måste det ha varit. Eller var jag äldre? När kom det, sa ni?
95.
Ja, 10 då.
Ja.
Mm. Ja, ja. Ja, så bara kom det fram efter ett tag då att han var, och jag satt ju och liksom pratade med honom, och så kom det fram att han var Percys pappa. kändes stort.
Ja, ja, vad roligt.
Ja, jag minns han som trevlig. Ja, får se om de hör av sig nu när du har skrivit boken då.
Ja, lite tack eller utskällningar är väl någonting måste man väl få i alla fall.
Ja, alltså nu har jag haft kontakt med dem senaste veckan och liksom så här sagt att boken är klar och kommer och liksom så här att det att böcker är på väg och liksom.
Ja. Alla får ett ex
och och att jag hoppas att de tycker jag har gjort deras historia rättvisa.
Ja.
Ja.
Var är du nervös?
Ja, på ett sätt, men det är klart jag det vore ju hemskt om de inte gillar det eller om de tycker att liksom att det är platt eller att det är liksom massa faktafel och sådär, att jag har liksom dragit frastare slutsatser eller sådär. Samtidigt så om de inte har gått med på att medverka själva så får de ju lite skylla sig själva.
Ja, verkligen. Liksom. Ja. Det är för snobberi.
Du är för snäll mot den.
Hitta mer dynga. Nu kommer My läsa fortsättningen. Uppfölja boken. Bara skvaller.
Ja, vad var det jag tänkte mer på? Jo, vad är planen nu då? Med boken. Hur ska den lanseras? Hur många ex har du tryckt sig kan man ju med.
Det vet jag faktiskt inte. Det får ni fråga förlaget. Nej, den ska väl lanseras så pass att vi hoppas att alla som är intresserade läser den.
Mm.
Det här beror ju lite på hur duktig jag är som skriftställare. Men det är klart att dels är det en bok för alla Killinggängets fans. Men jag hoppas att jag har skrivit den så pass bra att även om man är liksom kultur- eller humorintresserad att man kan tycka att den är liksom, att den intresserar ändå.
Mm. Mm.
Och att den liksom lockar in i Killinggänget så sätt liksom. Så att vi ska försöka sprida den till alla som har något av de två intressena. Eller så här, försöka få dem att köpa den.
Mm. Mm. Favoritsketch i Nile City?
Jag tycker att Sudden är jävligt rolig.
Ja.
Den här sportjournalisten ska han föreställa, men som väl egentligen är en förrymd mentalpatient.
Ja.
Som leker sportjournalist. Eller som typ har fått kicken eller någonting. Och har jättemärkliga sporter för sig. Och han kladdar med fil och jord och liksom
kiwis
och han svarar hela tiden med att först säga nej och sen upprepa om, ja. Om Glenn säger så här, oj det var tight på slutet, säger nej det var tight på slutet, ja. Och det är liksom så mycket i den som är kul, ja. Och liksom jag tycker att Robert Gustafsson är, han ser rolig ut, han gör roliga saker, det är kladdigt, ja. Det har så mycket de skrattar jag fortfarande gott åt.
Ja. Rätt bra måste jag ju säga.
Hur gick det?
Nej, föråkare.
Hur ser banan ut?
Nej, det blir ju rätt så isigt här på en halv meters höjd, va. Det här är ju den gamla OS-backen här i Braunwesselfrysel. Det var ju här som slipsen körde ihjäl sig 58 då när han fick en mjölksyra.
Usch, det var hemskt.
Och nu är det dags igen.
Och jag tyckte det var så roligt att du skrev att du trodde att det var ett barnprogram.
Ja, precis. För jag är ju så pass ung. Alltså jag är ju sagt ett år yngre än Killinggänget.
Ja.
Så när jag var liten så liksom, dels så ser ju Nile City roligt ut. Alltså det är färgglatt, de går runt i pärondräkt, de pratar roligt, de, liksom, de snubblar. Alltså det är liksom, ja. Liksom det ser kul och glatt ut. Liksom.
Och du fick se det när du var ett barn.
Precis.
Det är det också. Mm.
Ja, och sen också att de som är med i Killinggänget, de gjorde ju också barnprogram sidan om. Ja. Alltså, sen såg jag liksom Johan Rheborg, Kenny Starfighter, just och Robert Gustafsson i Björns magasin.
Just det.
Och Jonas Inde var med i något barnprogram. Så liksom, Schiffert är med i Bert. Och liksom så här, så att min hjärna liksom slog ihop så här. Ja, men Robert Gustafsson plus pärondräkt, det måste ju vara barnprogram.
Ja.
För jag hade samma, eller inte riktigt, men jag vet att jag inte reflekterade över att det skulle vara vuxenunderhållning när jag var barn.
Nej, men jag tror att det är dels som du säger att det är liksom hur det ser ut att vara och referenserna runt om. Men jag tror också just att man fick se det när man var liten. Ja. Jag växte ju upp med Magnus och Brasses Varning för barn LP.
Mm.
Och lyssnade på den och jag var helt övertygad om att det var en barnskiva. Det har barn i titeln.
Ja.
Jag lyssnade på det. Ja. De håller på och kladdar med så här, det är ett jättekladdigt matbord och de sitter och skjuter banan med slangbälla på varandra på framsidan. Det är fucking kids. Men sen när man lyssnar på innehållet, man bara, det här är inte till för barn alltså.
Men hade jag liksom sett Percy Tora först, då hade jag kanske inte gjort den kopplingen.
Nej,
jag har inte riktigt samma estetik.
Nej.
Som Nile City.
Nej, det är sant.
Även om de på tallingen fyra nyanser av brunt.
Ja, precis. Då hade jag nog verkligen inte gjort en koppling. Nej. Liksom.
Tusen tack för att du kom hit och pratade.
Tack själva för att ni tog er tid.
Och tack för boken, nu har jag något att läsa.
Jätteroligt, tack snälla du.
Just there.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.